Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det har varit påskfirande, eller jag vet inte hur mycket firande det har varit. Men det är väl anledningen till att vi spelar in här under tisdagen på grund av lite påskledighet. Som vanligt har jag med mig Fabian Jalkemo. Har påsken varit bra?
Ja, men den har varit bra. Jävligt mycket godis.
Ja, blev det det?
Ja, sjukt mycket. Det var ju så här, vi brukar alltid åka och köpa godis till alla anställda. Och då, sen insåg jag när jag köpte massa, fan, vi dragit ner lite på grund av situationen som råder i detta landet med inflation och räntehöjningar. Jag köpte 9 kilo och sen så var det 7 kilo kvar när jag hade delat ut till alla. Så vi tog med det till pappas landställe. Så 7 kilo godis i en stor skål och jag som går igång. Det är ingen bra kombination. Så det vart mycket godis.
Ja, det låter farligt, men du är ju bra på att löpa, så att det där springer ju du av dig snabbt. Och du, ingen påsk utan att det handlar om Jesus, eller?
Nej, verkligen. Var man trött på de där tweetsen, eller hur var det?
Ja, men jag kände ändå när jag såg dem att jag måste få in det i Big Six på något sätt. Jag gillar ju det där. Det där är lite läckert på något sätt. Och Gabi Jesus var ju med i startelvan i vad som var en av Premier Leagues mest underhållande matcher. Anfield, Liverpool-Arsenal 17:30. En match som hade allting. Jag såg att Johan Kücükaslan, som ju är reporter på SVT, han twittrade bra. Den här matchen hade man gärna sett en förlängning och som avslutades kanske med en straffläggning.
Ja, verkligen. Jag tänkte inte så mycket då, men verkligen vilken jävla match. Och jag var nära på att twittra ut i första halvlek att fan vad dåliga Liverpool är. Alltså det är ett parodiskt dåligt Liverpool som tillåter Arsenal göra de här målen. Men sen så gör Liverpool den där andra halvleken och alltså när de spelar med den där frenesin, den där pressen och får med Anfield på det där sättet. Alltså de är så jävla bra och det är det som gör att vi har suttit här och dragit i våra hår och försökt komma på analyser varför Liverpool ligger åtta. Och man inte får grepp på det, för när de spelar den där fotbollen så är de ju, jag ska inte dra på stora ord och säga att man är bäst i världen, men snudd på när man har det där momentumet. Det är helt sinnessjukt vilken halvblick av två ansikten här är.
Ja, det måste vara, vi rycker oss i håret, för vi får ju svårt att spela in våra avsnitt, eller vi blir verkligen att vi vänder kappan efter vinden efter hur de har presterat, i och med att de är så ojämna. Men som supporter också måste det vara väldigt frustrerande att se Liverpool komma upp i den nivån som de gör i andra halvlek, för det gjorde de ju faktiskt nästan varje match i fjol fram till slutet då de tappade bland annat ligatitel och Champions League-pokal. Men de har ju kunnat prestera den typen av fotboll var tredje, var fjärde dag tidigare. Men i år så ser vi bara glimtar av det. Och det blev ju för Liverpool den här delen, den här matchen då visade de upp sina två ansikten den här säsongen i en och samma match. De har ju gjort fantastiska insatser i år på Anfield, oftast i toppmötena. Vi har ju såklart fortfarande i minnet, i närminnet då, matchen mot Manchester United, men också även City här i höstas där man stod för en enastående bedrift. Så att de har ju kunnat visa upp det här spelet, men man gör det alldeles för sällan. Och i den här matchen då så kliver man ut i första halvlek, och jag kände ju också att ja, men yes, jag fick rätt i min syn på den här matchen, att det är ett Arsenal som är ett mycket bättre fotbollslag. Och Liverpool, de har någonstans gett upp den här säsongen. Och det är det som är så imponerande, att det, i ett 2-0 underläge mot seriesuveränen Arsenal, det är så lätt att bara lägga sig ner och dö där och lämna säsongen fullständigt. Istället så letar man sig in i matchen och står för en enastående andra halvlek. Och jag tycker att det här är en match med två förlorare resultatmässigt. För ett kryss för Arsenal, det, på förhand kanske det är ett resultat man tar. Alltså tittar man på det här spelschemat som kommer. Arsenal har ett tufft spelschema, men jag tror ändå att man kommer vinna väldigt många fotbollsmatcher. Men det är ju nog att Liverpool borta, ja, men där är ju nog kryss ganska okej. Men aldrig okej efter att ha haft en ledning med 2-0. I Liverpools fall så är det ju en alltså man tar sig tillbaka in i matchen. Man bränner en straff och man har så mycket lägen att göra fler mål. Så det blir också någonstans en besvikelse.
Det är ju en konstsituation, för normalt sett så, som du säger, på förhand hade de tagit det, och Liverpool, när man hämtar upp 2-0, borde man vara nöjd. Men just, alltså Liverpool, när de gör mot sista målet 2-2, det är väl typ i 88, ändå har de 200% målchanser efter det. Så de går ju förmodligen därifrån och känner sig besvikna, och kanske framförallt på sin första halvlek. Och det är så mycket, man har nästan glömt bort det. Det var så mycket känslor på visslan här. Och nu har man landat i det här i 2 dagar. Jag har faktiskt varit lite utcheckad och inte sett hur snacket har gått. Inte lyssnat på poddar och så. Så det är kul att snacka ner matchen. Och hur mycket lägger du värderingen här, som jag ändå har sett har blivit en snackis, gällande Xhakas, när han går och trycker skalle mot skalle med Trent. Vi har ju förra årets incident när Teta går igång mot Klopp och liksom windar upp Anfield-publiken, som har blivit någon grej, att han väcker Liverpool och de liksom får momentum efter det. Nu är Xhaka samma sak i ställning 2-0, och det är efter det som Liverpool vänder matchen. Hur mycket lägger du en sån sak, att Xhaka ännu en gång låter känslorna ta överstyr, kanske i fel match?
Ja, men det är väl klart att det med facit i hand är dumt. Samtidigt har jag sett Xhaka göra dummare saker på fotbollsplan. Det där är ju Xhaka. Nej, men alltså han fick ju bara gult den här gången. Han ska inte ha mer, men det är ju en idiot. Och det är ju inte så konstigt att han gör. Och det är lite hans spelstil att han ska vara lagets svin och stå upp vid situationen när det hettar till. Men absolut, det här är ju det som tar Liverpool in i matchen och får energi och känner att nej, vänta nu. Det här jävla laget ska vi kunna stå upp för. Det är bara synd att det behövs den typen av väckarklocka för att Liverpool ska bli Liverpool igen och vara så där fenomenalt bra som de kan vara. Men ja, det är ju ett svagt agerande från Xhaka, och det är nog lite svagt agerande i matchcoachningen från Arteta. Det gäller nog bara att har man en 2-0-ledning på Anfield, ett lag som har haft en väldigt jobbig säsong och som man kanske känner att nu lägger sig de ner och ger upp säsongen här. Ja, men man kanske inte behöver ta fram de största utav känslorna, och man kanske inte behöver storma fram så som man har gjort, utan då kanske man kan, ja, matcher går ju oftast i perioder, och kanske att man kan ha en lite mer försiktig inställning till matchen och hålla igen lite grann. Hade man haft 2-0 ledning i paus, då tror jag att man hade löst det här. Då tror jag inte vi hade sett, även om Xhaka gjorde bort, då tror jag inte vi hade sett Liverpool som hade stormat fram. Nu får ju Salah det här målet innan halvtidsvila, och vi vet hur jobbigt det kan få vara för ett lag att släppa in ett mål och hur mycket energi det kan ge till andra. Och sen i andra halvlek så är det ju nästa bara ett lag på banan, även om Arsenal faktiskt har lite lägen då och då sticker upp. Men det är ju framförallt Liverpool som bara bombar på mot Ramsdale som ser till att Arsenal ändå får med sig en poäng i slutet.
Ja, alltså vi ska inte snacka om Pickford i den här matchen, men det blir mer och mer sjukt att han får stå i Englands landslag för var match. Jag vet själv, jag själv har gjort mig skyldig till att ifrågasätta värvningen när man värvar Ramsdale, som hade också ut med 2 klubbar och man nästan la 30 miljoner pund. Men vilken målvakt han är och vilken ledare. Han kan provocera en med hur han agerar på en fotbollsplan ganska ofta, men vilken värvning det har varit för Arsenal. Och just den här matchen, att det är så, vi har pratat och vi har berömt Arsenal så fruktansvärt mycket, att matcherna mot Manchester City, att man fortfarande, man har ju sett att det är Arsenal som spelar, man har vågat ställa upp och liksom spela sin fotboll och trott på sin spelidé. Det här är första gången den här säsongen man verkligen ser att Arsenal har inte vad som krävs den sista halvtimmen för att hantera Liverpools press. Man är inte jättebra på att parkera en buss, som vi har sett andra lag vara, vilket säger lite när Liverpool, alltså jag tror att man har väl typ 1,4 XG mer i den här matchen än när man gjorde 7 på United. Så det säger ju vilka otroliga läger man kommer till. Och just hur bra Liverpools press är och hur bra Liverpool är när de är på den här toppnivån. Att Arsenal inte kan hantera spelet för 5 öre. Vilket man även har kunnat gjort när man har mött Manchester City 2 gånger i år och spelat sitt eget spel. För det finns ju inte en tillstymmelse till i andra halvlek.
Nej, och det skickar ju signaler tycker jag när man i 80 minuten dels tar ut Gabi Jesus då, som ju betyder väldigt mycket för... Sen kanske han har inte spelat allt för mycket fotboll. Han har ju nyligen kommit tillbaka från en svår knäskada, så att han kanske inte orkar, och det kanske är ett rimligt byte med Trossard. Men att den här Jakub Kivior kliver in istället för Ødegaard, det skickar ju verkligen signaler om att nu ska vi... kliva in och försvara här nu. Nu ska vi stå lågt. Och då när Liverpool har det här momentumet i matchen, och jag tror Liverpool känner att det är bara en tidsfråga innan vi gör mål. Och Kivior som då har, han har spelat 4 minuter i Premier League innan den här matchen. Då kom han i januari. Han har spelat lite mer i Europa League. Men det är nog helt annat att spela i Europa League kontra att kliva ut på Anfield i en titeljakt. Och när man dessutom har ett jäkla hårt tryck. Han går ju bort sig väldigt... tämligen omgående när det är väl Nunez som får det här superläget, va?
Ja, och sen... det är ett jävligt snyggt anfall. Han klipper någon på mittplan där och helt han ser ut som en division 6-spelare liksom.
Ja, precis. Och så alla frispelar Nunez. Tur för Arsenals del att det är Nunez som kommer fri där. Och det känns som att Arsenal verkligen är skakiga där, och det är bara en tidsfråga innan målet kommer. Och Sinchenkos agerande är ju också bedrövligt, måste sägas. Vi har hyllat honom här och hållit honom väldigt högt. Att springa ut i den 87:e minuten, visserligen mot ett Trent som, han vaknade också till liv efter det här gula, det är ju han som går upp mot Xhaka. Han är ju som vanligt urusel i första halvlek, men växlar ju upp i den andra halvleken när Liverpool blir bättre. Och det är ju en jättesnygg tunnel, ett jättefint inlägg. Men Sinchenko, håll ihop benen när du kliver ut så där. Visst att du inte möter Messi där ute, men Trent har spetsen i sig fortfarande. Tydligen. Och det är för dåligt försvarsspel.
Men är inte det grejen med Sinchenko den här säsongen att han, alltså han har blivit, alltså han kommer ju vara årets vänsterback i årets lag, given. Han liksom har varit helt överlägsen. Men Arsenal, tack vare att man har varit så bra och haft bollen så mycket, så har man inte satt på prov defensivt lika mycket som man har gjort hit. I City vart han ju liksom bortspelat ganska mycket på grund av kontringen här. Och det fanns ju en anledning att Pep sålde honom. Han har ju inte blivit så här bra på liksom på 2 månader. Sen om Pep hade fått ångra sitt val nu tror jag såklart att han hade gjort det. Men han är ju inte fenomenalt bra defensivt. Och nu i andra halvlek så tycker jag att man visar det. Jag tycker kanske att man borde gjort det här bytet. Tierney är på väg in liksom när det här sker. Så det är väldigt oturligt för Arsenal. För Tierney är ju en bättre defensiv vänsterback än Sinchenko. Så när Liverpool har det här momentumet och den här pressen som ändå... ja, men håller det i stort sett hela andra halvlek, så jag tycker att det är konstigt att man inte agerar tidigare. Sen som sagt, Sinchenko har gjort en helt otroligt bra säsong, så jag vill inte kritisera honom mer än att det var ett dåligt agerande som fick liksom ödsliga konsekvenser just i den här matchen. Jag måste bara fråga dig, det har varit en snackis lite också. Jag sa att jag inte har följt någonting, men jag undgår mig inte att kolla på Jamie Carragher på Twitter ibland, men han pratade om att Van Dijk har fått lite kritik efter den här matchen kanske framförallt, men även hela säsongen. Och då tar ju Carragher upp och säger att han är den spelare som har haft mest inflytande av alla mittbackar i Premier Leagues historia. Och liksom Vidic var alltid sämst mot Liverpool och kan inte jämföras. Och då har United argument, liksom Van Dijk har vunnit en ligatitel, Vidic har vunnit 6 eller någonting. Hur står du i den här debatten med Van Dijk? Borde folk visa mer respekt mot Van Dijk, att han kan ha en dålig säsong, eller hur ser du på hans framtid?
Nej, men jag blir ju som med många andra Liverpool-spelare intressant att följa hur de följer upp den här säsongen, säger jag. Men man kan ha en dålig säsong, det är ingen snack. Och det har han verkligen. Jag tycker att han är ihålig och står för jättemycket misstag. Och det är han som har, när Trent och Robertson har gått bort sig i sina offensiva tåg, vilket ju har gett Liverpool massor, men de har ju släppt till målchanser bakåt för. Då har ju Van Dijk och den som har spelat bredvid Van Dijk alltid löst det. Det gör han ju inte, och han står för... Ja, men hårresande misstag match efter match, tycker jag. Men vi får ge honom lite mer tid att göra, ja, innan vi slutar jämföra honom då med de här giganterna. Men han är ju fortfarande ganska ung. Alltså, ung är han ju inte, det är väl fel ord. Men han är 30, va, Van Dijk?
Jag tror han är 91 som fyller
32. Är det så pass? Han är 32.
Han kan vara 92. Jag kan kolla lite fort. Nu blir Google Big Six här, men ja. Han är något som 92.
Ja, nej, han är 91. Du har rätt i. Ja, han fyller 32 den 8 juli i år.
Skönt att du kallar mig ung nu. Det känns bra inför.
Ja, men det är ni. Ungtuppar. Ja. Men Van Dijk har ju fortfarande många fina säsonger kvar i sig, tycker jag. Och han behöver vinna mer saker för att kunna jämföra sig med de bästa. Men vi får se här hur han följer upp den här säsongen, som sagt. Men jag tycker inte att man kan Liksom, jag håller honom väldigt högt. Jag tycker det är en fantastiskt bra mittback trots den här säsongen. Men det får inte upprepa sig. Så kan man säga.
Alltså jag för debatt, bara kortfattat vad jag tycker om debatten. Jag tycker det känns som att United supporter i det här laget diskuterar något helt annat. Jag håller med om att best impact i sin klubb, vad han har gjort med Liverpool sedan han värvades, är den bästa i Premier Leagues historia. Och jag håller honom med även hans prime-säsong som den bästa mittbacken jag någonsin har sett. Jag är för ung för att ha sett liksom Baresi, Maldini och Nesta i sin, eller Nesta jag sett, men Maldini och Baresi i sin prime. Men just prime Van Dijk, jag har aldrig sett en sån ostoppbar mittback. Sen ska man diskutera karriär, då tycker jag att det bara att kolla på priserna och vilken kort karriär Van Dijk har haft på toppen. Så där går han bort. Han kan inte jämföras med de bästa, de jag nämnde, de italienska backarna, även Rio, Vidic och John Terry också för den delen, när man kollar liksom deras prisskåp. Så prime absolut, men karriär, nej, inte ens nära just nu.
Nej, det kanske är så. Du, Liverpool då, framåt här nu då. Det känns ju ändå som vi börjar med deras, vad de har att spela för. Nej, det går ju inte att vinna, det går inte att ta Champions League-platsen nu. Med tanke då på att jag tycker att United har börjat hitta tillbaka. Och även Newcastle ser riktigt bra ut. Det är kört.
Ja, det får vi nog slå fast nu va. Och det har ju med de här... två poäng i matcherna. Vi visste att det var ett tufft schema. Man skulle möta City, Chelsea och Arsenal på rad. Två poäng är för dåligt. Och kanske mest förvånande att man vaskar matchen. Man på pappret har störst chans att vinna mot Chelsea. Så det är ett enormt, en enorm missräkning. Och nu 12 poäng på vad är kvar. 9 matcher på United. Samtidigt som Tottenham också och Brighton ligger före. Nej, det är ett, tycker vi kan slå fast i att jag hade fel. Du fick rätt där. Jag stod på mig länge, men nu måste jag tyvärr kasta in handduken.
Ja, nej, det får ju faktiskt bli så. Även om man har jättefint spelschema. Men det finns ju matcher här som... Alltså, återigen, det är ju de här matcherna Liverpool har varit dåliga i också. Så att det är inte så att man kommer gå rent. Det har jag väldigt svårt att se. Inte en chans här. Men rent här, om man tittar i tabellen, så är det många trevliga lag som väntar. Men det är klart, Leicester på bortaplan när det är... 36:e omgången. De kommer ju slåss för sina liv. Och vi har även Leeds härnäst som också kommer att kriga på. Så det kanske inte behöver bli så lätt som det ser ut då. Så vi får väl se om Liverpool, om de nu vill det, kommer ju förmodligen lösa en Conference League eller Europa League-plats till nästa år. Men det är väl inte något man jublar särskilt mycket över i Liverpool-led.
Nej, det tror jag verkligen inte. Vad känner vi med Arsenal då? Det är nu alltså West Ham borta. Alltså West Ham, svårt att få grepp på dem, men det är fortfarande, det ska vara en tuff bortamatch. Även om Newcastle slog dem med 5-1. Sen en passande match mot Southampton. Sen är det City borta, Chelsea hemma, Newcastle borta. Vad är känslan efter den här matchen? Hur mycket tror du att en sån här... poängtapp påverkar. Jag tror inte att det påverkar så jävla mycket mentalt. Man får ändå en poäng och man går nog där ut lite som vinnare. Inte vinnare, men lite känslan att man vann en poäng med tanke på pressen i slutet och Ramsdales otroliga räddningar. Men det är ett sanslöst jävla schema. Ska jag även nämna, efter Newcastle borta är Brighton hemma. Så det är ruggigt schema alltså.
Ja, verkligen. Det är jättetufft och man behöver nog... Nu har ju City avgörandet i egna händer, för de är 6 poäng bakom. En match mindre spelad, bättre målskillnad. Och så ska de ju då också möta då Arsenal på hemmaplan.
Framförallt.
Ja, de är fruktansvärt bra. De är ju i går rent stadiet nu, att de skulle kunna göra det. Sen kommer ju Champions League ta mycket energi och det kanske finns någon plump i protokollet. Och kanske att man faktiskt eller har råd med att gå på en mina då. Men Arsenal har ett fruktansvärt tufft schema. Jag tycker att West Ham är en små kniv i matchen då. Men den borde de fixa. Southampton hemma jättelätt. Sen är City borta. Den är ju svintuff. Chelsea hemma ser inte jag som några större problem. Newcastle borta. Newcastle borta är jätteproblematisk. Den är inte kul när man möter Newcastle som jagar Champions League-plats. Och sen även Brighton hemma. Sen avslutar man med Forest och Wolves. Vilket ju... Forest kanske slåss för överlevnad, men det kommer nog städa av. Wolves hemma, inga problem alls. Men det finns några matcher där som är problematiska. Och man behöver nog faktiskt ta med sig en poäng från Etihad. Och det blir inte lätt.
Nej, det är det som är känslan. Och just att man har ju vänt mycket i år och Arsenal ska allt beröm de förtjänar. Men kollar man på schemat just nu samtidigt som City har... Ja, men ja, det är ju Champions League. Man fick en passande uppgift i FA-cupen när man kan rotera friskt mot Sheffield United i semifinalen. Sen är det, ja, men jämför man schemarna som är kvar så är det ganska stor skillnad. Sitter jag Brighton borta, som egentligen är, nej, men den på pappret absolut tuffaste matchen. Man ska möta Chelsea hemma också. Sen är det matchen på Etihad mot Arsenal. Så känslan nu, magkänslan ser fördel City. Men det är mest för att de är så fruktansvärt jävla bra. Sen ska man inte glömma, Arsenal har ju också en otrolig form om man bortser från det här krysset på en Anfield som, alltså det är ju typ
andra halvlek på Anfield framförallt.
Ja men exakt, det är typ årets svåraste match och jag tycker verkligen att Arsenal skulle kunna göra en håll käften insats mot West Ham borta och bara visa vi är fortfarande Arsenal, tvivla inte på oss. Så jag både tror och hoppas att det här kommer leva in hela vägen till slutomgångarna.
Ja, nej, men det är det vi vill åt här. Nu har jag målat ut mig som Arsenal-supporter här, men framförallt att det ska leva in till omgång 38, det hade varit riktigt läckert, för då kommer vi få en helt magisk sista omgång då, söndagen den 28 maj.
Jag är neutral.
Ja, du är såklart neutral. Du är dock inte neutral till ditt Manchester United. Men det är väldigt svårt att slå annat än på den stora trumman. Nej, stora trumman, det är väl fel. Men det var ju slakt på Old Trafford.
Ja, men jag kan inte bestämma mig om... jag ska fan välja glädjen. Jag är så jävla pessimistisk hela tiden med United. Tycker jag i alla fall. Sen får folk säga att jag är färgad. Det må jag vara, men jag är pessimistisk supporter. Jag tänkte säga att man inte vet om det är United som är bra eller Everton dåliga. Men jag väljer att säga att fan, så här många chanser har vi inte skapat på säsongen. Och det enda problemet är att vi bara vinner med 2-0. För det är sån slakt och klassskillnad. Och... bara i första halvlek så ska det ju vara 3-0. Så det var kul att se ett mittfält fungera med Bruno Fernandes i en sittande roll som liksom, ja, men agerade verkligen quarterback och liksom slog projektiler både till höger och vänster och djupet. Sen har de ju visat det där mittfältet att det inte håller när de möter ett bättre lag, men mot Everton så funkar det att spela med Sabitzer, McTominay och Bruno Fernandes. Men fint att Eriksen kommer tillbaka. Bruno Casemiro, en match kvar. Sen är han tillbaka, vilket kommer vara en jävla skjuts för laget. Men samtidigt är man jävligt orolig för Marcus Rashford som linkade ut och tog sig från ljumskan.
Ja, och Ten Hag uttryckte väl sig som så att det inte såg särskilt bra ut. Så vi får se hur länge han är borta här. Det finns ju även som sagt Europa League och FA Cup också att tävla om här. Och han skyller på spelschemat, men det är ju så det är. Och kanske då att Rashford hade behövt vila lite här och där.
Ja, men just att han spelar så mycket i de här matcherna. Och även matchen mot Brentford när ja, men 90 minuter mot Everton spelar fram tills han avgör. Det känns ju när vi gör 2-0, vi får inte ta ut Rashford. Han har ju spelat hur mycket som helst. Vi ska spela mot Sevilla på torsdag och sen en viktig match mot Nottingham. Men sen är Europa League igen och sen är det FA Cup semi på Wembley. Så det är, jag fattar att Rashford vill göra sina mål. Men man måste tänka lite taktiskt också. Man måste gå emot spelare. För det syns ju att han vill slå sina rekord om och om igen. Men nej, det här har väl, man har väl haft det på känn att det skulle ske någon gång. Så det är bara hålla tummarna att det inte är för allvarligt.
Nej, för även om Martial är tillbaka här, nu vet vi ju hans historia av skador och att han förmodligen inte kommer att hålla särskilt länge. Och då är det tunt där framme. Du skrev en tweet om Anthony. Han är ju inte vad man hade trott att han skulle vara.
Mycket mottugg på den alltså.
Ja, du fick det.
Ja, det är mycket. Det har blivit någon sanning att han är bra på att hålla i bollen. Han tappar inte bollen. Och det är så här, ja, absolut. Alltså jag tycker verkligen att Anthony ska starta i Manchester United. Men samtidigt tycker jag, vi har ju pratat om det här innan, att har man en hög prislapp, nej, det är inte Anthonys fel, jag är med på det, men förväntningarna höjs ju rejält, radikalt om man värvas för 1 miljard. Och då kan man inte ha som främsta argument att han är duktig på att hålla i bollen. Speciellt inte när United inte har en nia som gör mål. Kollar man på Liverpool i situationerna alltså där man har spelat med Bobby Firmino de senaste åren som inte har gjort mål. Nej, då behöver man yttrar som gör mål i Salah och Mané. De har gjort det. Det är därför Liverpool har varit framgångsrika. Samma sak med Arsenal i år. Nu har Gabby Jesus kommit igång. Men han har gjort spelare bättre. Han har varit bra i pressspelet, i felvända spelet. Men samtidigt är Saka och Martinelli som har varit de offensiva stjärnorna och gjort målen där ute. Vi har Rashford till vänster som har gjort mål. Men Anthony, vad har han gjort? Tre ligamål och liksom noll assist i ligan. Men han är tydligen bra på att hålla i bollen och liksom ha kvar possession. Och ja, är det värt en miljard så absolut. Och jag, de säger att jag är negativ och liksom kritiserar United-spelare, men jag måste ju säga vad jag ser. Och jag, den där, jag vet inte, det blir någon sanning för någon skrev det någon gång att han är bra på att hålla i bollen. Jag värmer spelen för en miljard i en offensiv anfallsytterposition som är bra att hålla i bollen. Ain't buying it för 5 öre alltså. Han provocerar mig något oerhört. Han ska göra 2 mål den här matchen.
Han är katastrof, säger jag, som inte har någon koppling till Manchester United. Jag var inne och gillade din tweet där. Han har varit bedrövlig det här första året. Jag ska United ta nästa steg som klubb här nu, vilket de kommer att förväntas göra då, och värva i sommar, så får han ju till att börja med vara inhoppare. Jag tror inte man försöker nog inte sälja honom vidare, men det är ju ett misslyckande i sig. Lägger man så mycket pengar på en spelare, och det som är lite störande här är ju verkligen att det är en Ten Hag-värvning och att han har misslyckats här, för det han tror väl att det han har sett är det devise att han skulle kunna ta det därifrån och även färga i Premier League. Och det har vi sett spelare göra, men han har inte de egenskaperna. Och jag tycker verkligen att United behöver förstärka det. Jag förstår att han spelar, för det finns ju ändå inte så mycket bättre alternativ ändå. Men det måste till nästa år finnas bättre alternativ, för att, som du är inne på, yttrarna i de andra lagen är otroligt mycket bättre, och allt kan inte landa på Rashfords ansvar, och det går inte att fortsätta satsa på Martial heller, eftersom han har de skadeproblemen som han har.
Nej, ska vi prata det sjuka sjöslaget i London vid 16.00 på påskafton?
Ja, det här är ju, tycker jag, någonstans, vi hade en sjuk match då i Liverpool-Arsenal, men det är härifrån rubrikerna sticker ut då, och jag vill inte allt för ofta landa i domarsituationer. Det blir tjatigt, men det här var ju något form av rekord, tror jag. Det här är, sen VAR tillkom, så är väl det här den största katastrofen någonsin. Vi har sett enskilda VAR-beslut vara felaktiga. Det händer på löpande band, och vi har kritiserat systemet. Men här är det ju en ny nivå, och man undrar ju nästan om det är riggat nästan. Så många domslut som Spurs får med sig i det här. Och det, man kan ju gå igenom dem situation för situation. Men för de som inte har koll på hur VAR ska funka, det är ju att de ska kliva in i situationer där det är uppenbarligen fel. Är det inte uppenbarligen fel, då ska man inte ta hjälp av VAR. Och om vi börjar då med... Vad ska vi börja med? Är det Mittomas mål då kanske?
Alltså Mittomas mål är ju svårt.
Problemet här är ju att linjedomaren vinkar. Om linjedomaren inte vinkar, då tror jag att då kommer VAR inte kliva in och döma hans. Men nu när linjedomaren vinkar, då är det ju korrekt att döma bort det. För då ska man ju heller inte gå in och ändra på det.
Nej, samtidigt vill man ju fria heller en fälla, och grejen är så här, jag kan väl tycka som jag, nu går jag till vad jag ser som fotboll, alltså det är tydligt. Sen är ju den här, regelboken är ju att nya regelboken med hand säger liksom att gränsen går där ärmen slutar. Sen för mig är det ju såklart att han vinklar med sig bollen med armen. Ja. Sen om man vinklar med sig den med ärmen eller inte, det är ju det som är svårt att analysera. Jag kan väl tycka att det här borde bli bortdömt av bilderna jag ser. Jag köper det, och jag tycker att han tar hjälp av armen. Sen om det är ärm eller inte, det skiter jag egentligen i. Jag tycker att som jag ser på fotboll så ska det här bli bortdömt. Sen blir det att det blir en snackis när det är som många andra situationer. McAllisters mål, det är också, det är en vidrig regel, men det är ju rätt. För den, du får inte göra mål med när bollen tar på armen på det sättet. Det är ju samma Kai Havertz returmål när han får bollen på sig mot Alisson. När du tar på armen, även om det är helt omedvetet och sker på mitt plan, så är det inte hans. Så gör man mål i situationen så blir det bortdömt. Men det är ju samma sak här igen. Tack vare de här andra situationerna så pratar man om det så extremt mycket. Det är kanske för mig straffen som är så oklar, och det eventuellt röda kortet som jag läste att Howard Webb hade förklarat och liksom sagt. Jag vet inte om han hade förklarat det eller sagt att han tyckte att det var fel och liksom bett om ursäkt för det, för att de hade fått det fel. För det är det som sticker ut tillsammans med många andra situationer som gör att man reagerade så extremt starkt i den här matchen. Vad känner du själv? Jag såg att du la ut en video och reagerade starkt på matchen.
Ja, men det blev ju en kavalkad av misstag. Det är ju bedömningsgrejer. Men det är väl problemet med VAR, att vi ändå inte kommer ifrån att det någonstans landar i ett beslut från en individ, i det här fallet VAR-domaren då, och det blir fortsatt fel. Och nu när man har VAR, då förväntar man sig ju, man kliver in med förväntansbilden att det inte ska ske några misstag. Men det fortsätter jag göra det. Och för mig är det mycket lättare att acceptera.
Bilmedtech hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Att en domare gör fel när han inte har de här verktygen. Jag förstår att de ibland missar saker och det är ju jätteirriterande, framförallt när det stör ens egna lag. Men det får man bara acceptera, att de inte i alla lägen kan hänga med, för det går väldigt fort där ute och de är mänskliga. Men när du har ett videorum och du får titta på situationer och man ser den här grejen med framförallt det tydligaste misstaget med Mittomas straff som är så solklar och som nu domarna har bett om ursäkt. Det är väl andra gången i år som domarna ber om ursäkt till Brighton, och det är en fruktansvärt viktig fotbollsmatch det här. Alltså Brighton, lilla Brighton, och det måste vi ta med här i diskussionen, att det är lilla Brighton. Mm. För de möter ändå ett betydligt större fotbollslag i form av Spurs och får alla de här tveksamma situationerna, men också solklara situationerna i form av att de ska ha en straff emot sig. Och då blir det, det smakar jävligt illa tycker jag. Och det känns så tråkigt. Brighton är ju väldigt mycket bättre. De är ju bättre i den här matchen.
Ja, och, som väntat.
Som väntat såklart. Det här var ju helt väntat att det skulle bli så här. Men det är Spurs som kliver därifrån med 3 poäng. Och det är väl mycket för att man också har en världsklassspelare, vilket Brighton inte har, i form av Harry Kane. Men matchen skulle ju vara avgjord dessförinnan till Brightons fördel.
Ja, man ser att det är ingen slump att Harry Kane lyckas avgöra de här matcherna. Att de har en sån spelare. Sen är det som sagt tråkigt och man vill ju, man går ju dit igen. Hade alla de här situationerna varit mot Tottenham på hemmaplan, hade inte de fått med sig någonting. Det är klart att de hade. Jag ser i mitt körschema nu att jag har skrivit: var det tåget för Champions League som gick för Brighton där? Det var faktiskt inte ens medvetet, ska jag säga, men jag såg det nu.
Den skulle du formulera som en tweet egentligen, men ja, den gör det snyggt. Det är sånt där du vet att jag gillar. Men nej, men det var ju Champions League-tåget som rökte. Och det är så här, Brighton, till skillnad från Liverpool, så de har ju nästan, Brighton skulle ju ha parad om de tar sig till Conference League. Eller de bör ha en parad om de tar sig till Conference League. Och även det kan ju såklart vara i farozonen. Nu lever ju det såklart. Brighton har många matcher att spela. Men det är jäkligt surt för dem. Och De Zerbi skickas upp på läktaren tillsammans med Stellini. Och han är ju såklart väldigt frustrerad.
Har du läst något om det där? För de började tjafsa innan matchen. Har man fått till sig om det finns någon historia mellan dem?
Nej, men det var snack om att Stellini ska ha sagt att De Zerbi har kommit till att det är Potter som står bakom hela framgången. Jag vet inte om det stämmer. Men att han ska ha varit på honom om att du har inte presterat någonting. Ja, och jag kan tänka mig att det är i samma riktning då, har skickats som att det där är Contes jobb, men ja, jag vet inte.
Man gillar ju två italienare som stod där och började tjafsa innan. Vad fan är det här? Och sen just att man undrar ju vad de har gjort för att bli utvisade. Förmodligen har de ju stått och kört på italienska utan att domarna fattat ett ord och ändå skickat ut dem liksom. Nej, det var speciellt, men jag gillar det ändå.
Ja, verkligen, det hade något. Det började ju tjafsa sig redan innan matchen och sen under matchen, så det var härligt. Brighton, de får ju slicka såren här nu och bara försöka studsa vidare, för de är i allra högsta grad med i kampen om...
Men borde inte Spurs, alltså man känner så här Spurs, att de lyckas ju på något sjukt sätt. De har ju så mycket mer poäng den här säsongen än vad det känns om man bara ser till prestationer. Men samtidigt, ska det här verkligen hålla? Nu har man Bournemouth hemma, eller tror jag i nästa omgång. Sen väntar på rad Newcastle borta, United hemma, Liverpool borta. Ska man verkligen? Nej. Vi ska det inte gå. Alltså inte gå när spelet ser så här bristfälligt ut. Och just att man tar Stellini. Alltså det kommer se precis likadant ut som det hade gjort under Conte. Stellini har jobbat jättelänge under Conte. Det är svårt att han bara, nej men nu ska vi spela tiki-taka. Jag har egentligen hatat Contes sätt att spela fotboll. Nu ska jag sätta min prägel på det här. Vi såg direkt i Conte Spurs fortfarande. Varför gör man så här?
Nej, men vi har ju, Spurs kommer inte att kunna utmana. Dels ser man ju några poäng bakom här. Och sen har man, som du säger, ett tufft spelschema. Och jag ser inte att man helt plötsligt börjar vinna den typen av fotbollsmatcher. Samt som United tycker jag har ett bra spelschema. Även om de ska spela många matcher så är de lite på gång. Vi får väl såklart hålla kolla på Rashford. Jag hoppas inte att det är någon säsong som är över för hans del. För det skulle svida. Men sen har vi även Newcastle där. Och de ser ju så självklara ut. Och de kommer med all sannolikhet faktiskt att spela Champions League nästa år, vilket är ju en enastående bedrift. Och om vi bara tar oss till den matchen då, så är det ju väldigt kul att se vår Alexander Isak vara i huvudrollen och även göra mål, vilket vi har ju tjatat om.
Nej, nu är det på riktigt. Nu kallar jag er inte ens, eller dig, eller alla svensk romantiker som hyllar honom överdrivet mycket. Fan vad bra han är, och fan vad glad jag är mig. Alltså jag vill så här, jag är verkligen inte vill att trycka ner honom bara för att vara motvals. Det är mer för att jag vill, säga vad jag ser.
Men du är efterbefogad. Jag går inte emot den typen av argumentation som du står för. Att det har varit lite för ojämnt och det har inte varit någon kontinuitet och görs för lite mål. Allt det köper jag. Men nu kanske då att det är nästa nivå på Isak, för nu är han vital och ja, nu gör han verkligen skillnad.
Ja, men avgör matcher också, just de här, ja, men sättet att se Alexander Isak svensk liksom avgöra borta matcher och springa ut mot en helt euforisk borta klack. Det är så jävla mäktiga scener så det finns inte, och vi har pratat om det innan att han haft flyt, att Newcastle har gått bra. Nu när de går ännu bättre så är det han som är nummer ett. Det är han som avgör matcherna, och om Newcastle tar den här Champions League-platsen som allt talar för, så kommer man prata om att Alexander Isaks vår, om man fortsätter så här, med en stor bidragande faktor. Och vi har även sagt så här, alltså Newcastle, deras relation till deras nior, man har ju suktat efter dem i väldigt lång tid, men det är en klubb som har en förkärlek till nior, kanske Alan Shearer som sticker ut mest såklart, men Alexander Isak i sin ålder, om man kan bara fortsätta bygga vidare på det här, fortsätta bli skadefri. Newcastle kommer absolut inte backa, man kommer snarare fortsätta förstärka och bli ännu bättre. Det är jävligt kul att bara tänka framåt vart Alexander Isak och Newcastle är på ett svenskt perspektiv om 5 år, för det känns riktigt bra just nu.
Ja, så är det verkligen. 5:e raka segern då för Newcastle, och det är imponerande då. Man mötte ju onsdags West Ham på bortaplan, vinner ju väldigt enkelt där, men det är man inte vana vid att spela match var fjärde dag då, och att åka då till Brentford som gör en jättefin säsong, hamna i underläge, få 2 straffar emot sig, men Pope tar den ena och sen vända på matchen. Och vi har ju velat liksom skohorna in Callum Wilson i det här laget också, men då heter det att han inte, att man kan bara spela med en anfallare. Men han hoppar in här i andra halvlek, och det är ju han som spelar fram Isak. Så kanske att vi får se det experimentet lite mer här då, för det är också en spelare som uppenbarligen är i bra form också.
Ja, nej, men det är en bra bredd där, och som sagt, alltså Brentford borta, jag tror inte att de kanske har torskat den enda match där. En kanske max på hemmaplan, så det är ruggigt starkt att vända det där, vilket säger någonting om vart Newcastle står just nu.
Ja, det är väldigt kul för dem och imponerande av Eddie Howe, och vi säger väl grattis då till Champions League-platsen härifrån Big Six. Jag ser liksom inte hur de ska klappa ihop här, och ja, möter ju Spurs här snart på hemmaplan. Den vinner Newcastle utan problem. Eller utan problem, de vinner den matchen.
Ja, nej, men just på hemmaplan. Fan, det känns
tuff match nästa dock. Tuff match nästa. Villa på bortaplan, den är ju inte helt lätt.
Ja, fan vad bra de är. Fan vad mycket det har hänt. Måste nämna, så att vi inte glömmer bort det, Crystal Palace, Roy Hodgson, alltså ska han avlas eller vad? Alltså, då har man gjort, ja, men man gjorde väl typ 5 mål på senaste 10 matcherna under Vera. Nu, ja, men vad sker? Alltså ligger du med 1-0 mot Leeds, så ger 5 mål, ja. Roy Hodgson.
Såg en bild där när han hade sitt första träningspass, och det såg knappt ut som att han hade puls, men Crystal Palace har i alla fall puls. Sedan puls. Roy Hodgson för 3:e vändan då kommer in och räddar klubben. Vilken hjälte! Och det var ju mycket snack om att vet du vad jag var nära att säga där? Att Kompany fick sparken. Ja, jag var så nära. Men Patrik Vera, ja, 3:e gången helt. Den här förbannade intervjun. Patrik Vera fick sparken. Och då så menade ju många på att det var felaktigt. Man hade haft ett tufft spelschema och spelartruppen är inte bättre. Men vi får ju ändå säga att tränarbytet har verkligen gett effekt. Och nu har Palace ett väldigt trevligt spelschema framöver. Och vi gratulerar väl dem då till säkrat kontrakt i Premier League.
Ja, men det är känslan. Speciellt med den här, alltså jag har svårt att se att det här bara är liksom, ja, men en bounce back med en ny tränare, energin. För man vi har sagt det tidigare, man har ju för bra lag för att åka ut, och det här ska man greja. Och frågan är nu, Leicester in med Dean Smith efter två raka torsk, va?
Ja.
Ja, det är inte alls det bra ut sen man kickar Rodgers. Nu kommer Dean Smith in. Vad nu han vet inte. Så här. Man pratar ju om de här rädda lag kvar, typerna Sam Allardyce, Tony Pulis, Sean Dyche, även Roy Hodgson.
Det är Roy Hodgson som man ska ta in.
Ja, nej, men Dean Smith, vad har vi på honom egentligen? Alltså, han har ju sin villa, och det känns som att hans gärning som man börjar respektera var jävligt mycket på grund av Jack Grealish. Sen, alltså, det är klart att man kan ha respekt för vad Dean Smith gjorde med det där laget när man tog upp dem och liksom från ingenstans gjorde en väldigt bra säsong. Men när man sen skulle hantera försäljningen av Jack Grealish och värva alla de här spelarna, vi var inne på dem förra veckan med Buendia och Leon Bailey och så vidare, så fick man inte det att funka. Och det var därför man fick sparken och Gerard tog över. Men det är svårt att se vad han ska göra med det här Leicester-jobbet. Man vill ju uppenbarligen gå på Jesse March som första val, men där kommer man inte överens. Så han är ju inte uppenbart andra val att ta med sig John Terry. Spontana känslan känns väl inte superbra och Leicester-vägnar, om jag får, ja, men bara spontant.
Nej, så är det väl. Och man är illa ute nu, verkligen. Och fick ingen effekt av tränarbytet. Dean Smith, som du är inne på, alltså, han spelade det stavades Jack Grealish. Han får väl göra James Maddison till Grealish här nu då, och köra via honom, men det var ju många som ifrågasatte honom i Aston Villa, även om resultaten var ganska bra, för inte mot slutet då, men man gjorde ju en fin första säsong då. Men ja, han kliver in här med John Terry. De har ju dock, nu är det ju City på bortaplan i helgen då, den får vi skita i. Sen är det bra schema. Det är Wolves på hemmaplan, det är Leeds på bortaplan, det är Everton på hemmaplan, och sen är det hopplösa Fulham då på bortaplan. Så det finns ju verkligen matcher att ta poäng i här, och det måste man göra, för sen är avslutningen lite tufft då. Liverpool, Newcastle och ett West Ham då som kanske har säkrat sitt kontrakt, visserligen i sista då. Men Leicester, det vore ju en katastrof för deras del såklart om de får lämna Premier League. Stärker i och för sig den här sagan om dem, tycker jag, i att de vann här helt sjukt nog för bara några år sedan. Men det är klart att de ska vara en Premier League-klubb. Det tycker jag är en fullständig katastrof om de får lämna Premier League. Men vi får se då om Dean Smith får ordning på det. Ett lag som kommer att lämna Premier League då, det är ju Southampton. Stod upp bra i 40 minuter, men sen så dök norrmannen upp på ett inlägg från De Bruyne, och Manchester City, som sagt, de bara dundrar på just nu.
Ja, de räknar 21 mål de senaste 4 matcherna. Det är helt ja, men det är helt okej. Okay. Ja, men fan vad bra de är, och det är på så oväntade sätt. Vi sa att så här Pep laborerar och vet inte vad han håller på med, och det är rotation, och det är Rico Lewis inverterad ytterbacksposition, och Cancelo som har kanske varit hela ligans bästa ytterback ska skickas. Nu, nej, John Stones blev lösningen. Spela 4 mittbackar och spela John Stones på centrala mittfältet, och man är helt överlägsna, och Jack Grealish är typ bättre än prime Jack Grealish i Aston Villa senaste 4 matcherna. Så det är på ett konstigt sätt. Och sen Haaland, man har nästan glömt bort hur bra han är. Alltså det andra målet, alltså det första också, det ser så jävla enkelt ut, men han är där med det andra målet. Det är sån, ja, men det är ett monster. Och vi pratar mycket om det första halvan av säsongen, men det känns som att han har tagit lite för givet, och han har väl droppat av lite om man jämför med den helt otroliga starten. Men nej, vilket lag det här är, och vilken form de är i. Jag hade varit rädd om jag var i München.
Ja, lägligt att City prickar in den här formen nu, och kanske att det har utkristalliserats en startelva här också. Och då noterar jag att Bernardo inte är en del av den just nu faktiskt. Gündogan, som vi vet, är så viktig med sina löpmeter och sin smartness. Mahrez är ju alltid under hot någonstans i startelva. Han går aldrig riktigt säker. Phil Foden skulle kliva in där, men på andra kanten så är Jack Grealish glödhet för stunden. Och det tog lite drygt 1,5 år innan han skulle visa sig vara så bra som City hoppades på. Men nu är han ju där.
Ja, nej, men det är bara för City och Jack Grealish skull. Hoppas att han, att det inte bara är en formtopp, att han kan fortsätta, att han har lärt sig liksom spelet, vilket det känns för. För när han får bollen, nu känns det som den här Jack Grealish som var i Villa, som liksom ger mig bollen, det är jag som bestämmer, det är jag som är bäst på plan. Den auran har han över sig nu, och den har man saknat. Sen, jag vet inte hur mycket man ska lägga där, att man spelar de här fyra mittbackarna, men Kyle Walker, jag hörde någonstans, jag har inte faktiskt kollat det ska sägas, men jag tror han är bänkad i fyra raka matcher nu. Och det är första gången han har varit tillgänglig i hans City-karriär som han inte startat på så många matcher. Så hur mycket man, den här blott skandalen som han, jag vet inte om han utreds för eller om han blir friad, men den som ligger på honom börjar komma upp i åren. Börjar man se slutet på Kyle Walker i City, tror du, eller vad sker där? För det känns som att man behöver förnya på ytterbackspositionerna ännu en gång, ja. Trots att man, alla jävla miljarder man har lagt så där, så får man inte till det.
Nej, men det skulle ju kunna vara som så att det är slutet. Pep är ju inne på att Walker kan man inte inventera. Han är en ytterback, och han har ju varit en defensiv. Han har ju nästan varit som en tredje mittback, även om han i Citys matcher när de öser på Etihad så följer ju han med upp såklart också. Men nu när Nathan Ake gör det bra ute till vänster, Cancelo inte finns där, då är ju Stone som är inventerad. Då är ju Akanji, Diaz och Nathan Ake rätt bra att ha där. Där bak, och då är det snarare Laporte som knackar på dörren om någon ska in där. Så att nej, Kyle Walker, hans dagar kan vara räknade i City, och Stones gör det enastående bra nu. Jag tycker att City har ju, nu när de slipper skadorna, så har de ju bredden. Jag menar, Laporte finns där, Walker går ju såklart att använda. Förhoppningsvis är Foden snart tillbaka också, för de, liksom, nu har de ju Alvarez, de har Bernardo Silva också, och sen kan man dessutom skicka in Foden på det, så finns det ju faktiskt verktyg att kunna förändra matchbilder och givetvis även fortsätta att rotera mer då. För det kommer ju för Citys, om allt går som de hoppas, så kommer det spelas fortsatt väldigt många fotbollsmatcher, och då kommer man behöva alla hela och friska. Men just nu är man välmående, och det är en jäkla fotbollsmatch som väntar ikväll på Etihad, eller Island som alltid Henrik Strömblad säger. Vilken match vi får ikväll.
Ja, ruggigt kul. Och just det känns som att den har fått något, alltså så här, ännu en liten krydda genom att Thomas Tuchel skrev på med liksom, ja, men hans, hur nyligen han var i Premier League och hur svårt Pep hade för Thomas Tuchel. Och känslan är att han har haft det historiskt också. Så Pep kommer väl, efter att ha haft den här backlinjen och Gundogan har spelat ikväll, kommer ju Walker kommer starta, Laporte kommer starta, Rico Lewis kommer starta, Bernardo på mitten, Calvin Phillips kommer göra sin första start i år. Något sånt har vi väl att vänta ikväll. Det skulle inte förvåna en överhuvudtaget.
Nej, det kommer bli jäkligt häftigt i alla fall. För återigen då, om vi sätter på City-hatten då, så får vi hoppas att Pep inte övertänker det här. Men det kan ju bli som så att man får lämna ändå, för det är ju ett ruskigt motståndarlag som väntar då, i form av Bayern München, som visserligen inte har köpt på ting mer då. Han är väl den som är minst namnkunnig här då. Men han är väldigt viktig för det där Bayern München. Får vi se hur de löser det där. Men vad säger du om vilka går vidare i dubbelmötet?
Alltså känslan är, men vad fan, jag kan ju inte sitta i en Premier League podd och säga att Bayern München går vidare. Jag
håller... Nej, nu har du ju formen att bygga upp den här tanken med också.
Ja, nej, men alltså spontana känslan är att City drar längsta strået sen, alltså jättejämnt, 55-45 om jag skulle dela ut procent i enheter. Men just, jag tror att Haaland kan bli liksom, nej, men just den där grejen som Bayern München inte har. Jag ser deras förväntande startelva, så ska man spela med Gnabry i någon sorts falsk nya roll med Musiala och Sané, Müller, det är klart, och Goretzka, Kimmich, vilket jävla lag alltså. Men just den där avsaknaden av nummer 9, jag tror att City, man har något som man inte haft tidigare i Haaland, och jag tror att det kommer göra att man vinner det här dubbelmötet.
Mm. Ska bli kul att följa. Och sen har vi ju även då Chelsea Real Madrid. De åker till Bernabeu här. Och det var ingen drömstart för Lampard i återkomsten.
Nej, fan. Han har suttit och backat honom dels i torsdags när vi spelade in, och sen i fotbollsmorgon lördag satt jag och sa att det var helt rätt och varit idiotförklarad, och sen så börjar man med 0-1 mot Wolves. Jag står fast. Jag tror inte att Chelsea hade haft en chans mot Real Madrid med med Graham Potter. Jag tror att man har en större chans med Frank Lampard just för den här nytändningen. Och känslan i den här Wolves-matchen var att Chelsea är ganska utcheckad i ligan. De vet att den här matchen inte spelar någon roll. Jag tror man skiter i om man går till Conference League eller om man slutar utanför. Det enda som är negativt med att inte gå till Europa är att man har en enormt bred trupp och inte kan rotera. Men om man bara ser till ligaprestationer tycker jag att klubbar tidigare, exempelvis Liverpool, om det är säsongen 14-15 under Brendan Rodgers, spelar man inte i Europa. Och det ger ju mycket. Kolla på Arsenal i år, de har spelat i Europa, men det har varit ganska tydligt att man har skitit i det för man har roterat väldigt mycket. Och det kan gynna lag som är underdogs ligamässigt, men kan man ställa upp samma elva som man gjorde mot Liverpool så hoppas jag i alla fall att det blir en intressant match, även om Real Madrid såklart är stora favoriter. Man är trummat igång rejält och Benzema igen, så det kommer bli jättetufft för Chelsea såklart.
Ja, fördel i alla fall då brukar man ju säga att man får börja på bortaplan. Sen är det så här, jag orkar typ inte vara så seriös heller när jag pratar om Chelsea. Det är bara en cirkus där borta. Nej, men liksom så här, ja, det är klart att det är pajigt att Lampard är tillbaka. Men det är väl frågan, blir det så mycket sämre då? De hade ju någon Bruno där som är interimlösningen, om det är han eller Lampard som leder laget. Ja, det blir väl lite roligare med Lampard då, eftersom det är en gammal publikfavorit. Och han lyckades i alla fall till en början i Chelsea. Och kanske då att han kan ge en effekt till spelartruppen, men det är klart att vi förstår att han inte är där som något långsiktigt alternativ, utan det är ytterligare en desperat handling då från Chelseas sida, och bara hoppas på att att man lyckas skrälla sig vidare. Men även om man har en skräll i sig så krävs det ytterligare en skräll i semifinalen. Men det har ju som bekant skett förut.
Ja, nej, men det är två jävla matcher. Alltså så här, om man på pappret säger att vi som en podcast om Premier League kan ju tycka att de andra matcherna är lite mindre intressanta på pappret, Napoli, Milan och Inter, Benfica, så är de här två matcherna, nej, men det är ju fyra europeiska jättar. Alltså om vi pratar kvalitetsmässigt, inte historiemässigt, då ska vi såklart inte blanda in Manchester City bland de två internationella lagen, och City, eller Chelsea i alla fall, två europeiska titlar, men... Det är två jävla supermatcher, och det är sånt man vill ha när det är framme i Champions League kvartsfinal, så man är ruskigt taggad för ikväll.
Mm, det blev ju viss rotation där för Chelsea mot Wolves. Det förstår man ju eftersom det är den här matchen det handlar om. Det här dubbelmötet det handlar om. Och det blir intressant att se hur han ställer upp bästa lag då i den här matchen. Men det blir väl 4-3-3 kan jag tänka mig, och Chilwell och Reece James på kanterna här. Och han startade ju med Koulibaly och Fofana här i förra mötet, och det känns väl som att de kommer att fortsätta, för jag tror inte, med tanke på att Thiago Silva är out, att någon av Badiachil eller Charouba kliver in och tar någon plats där, va?
Nej, det tror jag. Badiachil får väl inte ens, han är väl inte ens reggad, så han kom, det var väl han, ja det var han som inte vart reggad för att det här med nyförvärven. Alltså min känsla, jag säger så här, spela Chelsea fyrbackslinje har man inte en chans mot Real Madrid. Man måste spela femback, för den här truppen är byggd för en femback, och jag tycker att man ska spela exakt samma startelva som man gör i matchen mot Liverpool, där framförallt centrala mittfälten med Kovacic, Kanté och Enzo Fernandes med Joao Felix och Havertz framför, och sen spela med wingbacks. Jag kan inte se att man har en chans annars om man går ner på en fyrbackslinje, för nej, de här mittbackarna har många sett sina glansdagar och är mer anpassade för att spela i en femback enligt mig, och samma sak med Reece James och Ben Chilwell, som för övrigt verkar vara klar för nytt kontrakt, skriva på till 2027 om jag inte läste rätt, förlänga med 2 år, så bra förstärkning för Chelsea långsiktigt, men femback säger jag, så får vi se vad Lampard säger.
Mm. Du, annars luftade de också lite här, Aubameyang, Pulisic är ju tillbaka lite i spel här också. Sen finns ju Mudryk där också, miljardvärvningen som fortfarande inte har gjort mål då i Chelsea-tröjan.
Jag vet inte vad, alltså så här, där är det för tidigt att döma. Det är klart att det är en jättebesvikelse än så länge, framförallt med tanke på vad man såg de första 20 minuterna mot Liverpool, men... Man ser ju, man har ju sett höjden och den speeden, så kan man liksom få ordning på det där och få honom att liksom ha ut de kvaliteterna, så borde det bli bra långsiktigt. Men det är klart att man måste kunna prata om att det är en enorm besvikelse, att Arsenal, om vi pratar kortsiktigt att Arsenal ska chans att vinna den här ligan, så var ju en vinstlott att Chelsea överbudade dem, att man kunde få Trossard för en bra mycket billigare peng, som har gjort det jävligt bra för Arsenal.
Ja, det måste ju bli, nu har han ju 8 år på sig här, Mudryk. Men det måste ju bli väldigt mycket bättre, ganska omedelbart ändå, om man ser till vad det kostar. Och ja, just den här kampen då också mellan Arsenal och Chelsea i att få honom. Men det är inte lätt att kliva in i den där typen av lag som är inte särskilt välmående. Men vi ser fram emot Champions League. Sen har vi Europa League också. Vi har ju tänkt att vi ska spela in avsnitt på torsdag igen då, eftersom du ska iväg till helgen, va?
Blir Köpenhamn, så får svårt att spela in på fredag. Och ska vi vara helt ärliga, Gent, West Ham och United Sevilla. United har varit i Spanien typ 38 gånger här den här säsongen, så vi känner att den klarar ni nog utan. Jag tror inte så jävla många klagar på att jag inte pratar United Sevilla i en halvtimme heller.
Nej, och West Ham då, som verkligen har chansen att vinna någonting här. Det är ju så, trots att man gör en usel Premier League-säsong, men också att man har fått, man är absolut indragna, det är ju bara 3 poäng ner till strecket, men man har en match mindre spelad och 3 poäng ner nu, vilket 3 poäng ner, det är ju mycket i det här läget. Och visserligen tuff match till helgen, men det är shit, det var svårt schema West Ham ser nu också.
Ja, samtidigt, samtidigt ja, är man ju bästa laget på pappret. Ja. Det går inte att komma undan, man är väl ganska klart det bästa laget på pappret. Det ska inte gå. Jag återkommer till att det ska inte gå.
Möter ju nästa helg då Bournemouth. Den matchen bara måste man vinna ju. Det är på bortaplan. Det är inte helt lätt. Men vore kul om West Ham. Jag är verkligen, nu kommer de från Premier League. Den största ligan. Men det vore ju kul för ett sånt lag som inte har vunnit särskilt mycket. Om de får vinna.
Vinner Conference League och ut. Hade jag haft något. Har du förresten sett innan vi avslutar Balogan som gjort succé i Frankrike. Han sägs ju alltså kräva att vara Arsenals nummer 1. Annars vill han dra. Han kommer inte dra på något nytt kontrakt och han vill inte bli utlånad. Och det finns flera klubbar som är intresserade. Så där är väl känslan att Arsenals pussel löser sig, för han kommer ju inte peta Gabi Jesus, och det skulle vara om man sålde en Ketja då, så har Balogan som liksom en rotationsspelare om han accepterar det, men det börjar ta fart i Arsenal. Vi pratade om det här, att man har en prekär situation med de tre som nummer 9 nästa år, men han har varit tydlig om att inget lån och han vill vara nummer 1, skrev David Ornstein.
Men det kan han glömma.
Ja, verkligen.
Så, men det är tror jag många Premier League-klubbar som både kan vara anmäla intresse till en Ketja och Balogan här, för jag känner att Enkättian också vill vara första man.
Ja, nej, någonstans. Det tror jag också. Sen är det viktigt att ha den rotationen. Alltså, Enkättian har ju fått mycket chanser tack vare Jesus-skada.
Han kanske nöjer sig med det.
Mm. Ja, alltså så här, är han bättre? Nej, det är han nog inte. Alltså, så här, nej. Det är ju...
Det slog vi fast tidigt.
Spelare. Ja, verkligen. Nej, men det där tror jag är väldigt från spel till spelare. Vill man spela i ett Crystal Palace som... Alltså, Enkättian kanske är där någonstans. Att han ska spela i ett lag mellan startspelare i lag 12-18. Och då är det så här, vissa säsonger slåss om nedflyttnad. Vissa säsonger kanske du kan slåss om Europaplatser som Brentford har gjort i år, som Brighton har gjort i år, men du kan lika gärna blanda dig i bottenstriden, och då får man ju välja. Det är inte roligare att spela i Arsenal där det är ett jävla projekt och en ung trupp och du kommer få dina chanser och du kommer slåss om titlar de nästa kommande åren. Jag vet vad jag hade valt, men alla olika.
Ja, så är det. Jag tycker ändå Gabi Jesus visar hur bra han är nu igen efter skadan.
Och börja mål också.
Ja, börja mål också. Jätteviktigt för honom, men också det där ute i spelet som han bidrar med. Det är ju, det har ju funnits där hela tiden. Och det är väldigt viktigt för Arsenal. Bra, Fabian. Men då gör vi väl som så att vi tackar för idag. Och vi lutar oss tillbaka i soffan ikväll. Och får se ett riktigt häftigt möte. Och även ett kul möte imorgon då. Och så tar vi ner de matcherna och snackar upp helgen då. När vi hörs på torsdag igen.
Det gör verkligen. Fan, det var, man kände så här, har man glömt, det var så mycket adrenalin i söndags, men det kändes som, men det var nästan lite skönt med lite distans till alla matcherna som man har hunnit reflektera. Så det var fint att snacka ner. Det var mycket sjöslagen både i London och på Anfield, så det var en fin helg. Så taggad för torsdag redan nu.
Ja, och sen får man ju in, som du är inne på, man får in lite efterspelet också och vad det diskuteras kring. Så det är inte alltid det bästa är att spela in när man är upprymd efter slutvissla, utan det kan vara bra att få lite perspektiv på saker och ting också. Bra, Fabbe, tack för att du var med denna tisdag, och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.